Podplay.
Du lyssnar på Jakten på mördaren, sommarspecial.
Det är den 25 maj år 1996, Kalifornien. Christine Smart har bestämt sig för att gå ut och festa. Hon vill njuta av kvällen och styr stegen mot en av studentfesterna. Kvällen börjar som vilken annan studentkväll som helst, med musik, skratt och mingel. Men någon gång under kvällen förändras allt. Christine ses senare på festen, men hon verkar vara desorienterad. Nästan som att hon är på väg att tappa medvetandet. Runt klockan 2 på natten kan hon knappt stå själv. Och det blir uppenbart att hon behöver hjälp för att komma tillbaka till sitt studentrum. En annan student, Cheryl Anderson, erbjuder sig att följa med henne för att se till att hon kommer hem säkert. Men när de går längs vägen möts de av en annan student. Vad som exakt hände efteråt är något som förblev oklart i över 2 decennier. Christine dök aldrig upp hemma och dagen därpå anmäldes hon saknad. Det skulle ta över 20 år, en envis privatperson och en beslutsam åklagare för att fallet skulle få sin lösning.
Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Det är kväll den 25 maj 1996 och Christine Smart känner sig uttråkad. Hon studerar på California Polytechnic State University och bor på campusområdet. Det är fredag och lång helg, Memorial Day Weekend, en amerikansk helg som firas varje år den sista måndagen i maj. Helgen markerar början på sommarsäsongen för många amerikaner och är en tid för att hedra och minnas de som har dött i tjänst för landet, särskilt de som tjänstgjorde i den amerikanska militären. Många av Christines vänner har därför åkt hem för att träffa sina familjer och vänner i andra städer. Christine har blivit inbjuden till en fest på campus, men hon vill inte gå dit ensam. Hon vänder sig till sin vän Margarita och frågar om de kan gå tillsammans. Men Margarita är inte så sugen på att festa. Hon är mer introvert än Christine och har inte samma behov av att socialisera. Trots det fortsätter Christine att övertala sin vän. Vid 19 års ålder lever hon för stunden och vill alltid hitta på något roligt. Hon älskar att resa, simma och åka skidor. Och hennes äventyrslust driver henne framåt. Till slut ger Margarita med sig, även om hon egentligen inte vill. Vännerna börjar promenera genom den mörka kvällen. Och snart når de festen. När de går in i huset slår en blandning av skratt och lågmälda röster emot dem. Musiken är svag men pulsar genom rummet och lampor blinkar i olika färger. Men stämningen är inte vad Christine hade förväntat sig. Istället för den livliga, festliga atmosfären hon hade hoppats på är det mest ett stillsamt häng mellan några få vänner som står i små grupper och pratar. Christine kan känna hur energin i rummet är svag. Det finns en känsla av uttråkning och brist på engagemang. En del av de närvarande sitter på soffor, sippar på sina drinkar och ser ut att ha förlorat intresset för festen. Både Christine och Margarita utbyter en blick som säger mer än ord. Detta var inte den fest de hade hoppats på. De bestämmer sig för att lämna festen, för att söka efter något annat. De går ut från campusområdet och fortsätter sin promenad. Men snart stannar Margarita och meddelar att hon vill gå hem. Christine försöker övertala henne att följa med på ett nytt äventyr och att de kan hitta en ny fest. Men Margarita har fått nog för kvällen. Christine inser nu att hon inte har med sig sin väska och därmed saknar både ID, pengar och nycklar till sitt studentboende. För att Christine ska kunna komma in senare ger Margarita henne sina nycklar. När de har sagt hej då fortsätter Christine ensam in i den svala natten. Christine hittar snabbt till en annan fest. Den här gången på en studentförening där de flesta av deltagarna är killar. Stämningen är hög och musiken dunkar genom rummen. Men efter ett tag börjar Christine känna av effekterna av kvällen. Ingen vet om hon har blivit drogad eller om hon helt enkelt druckit för mycket. Men enligt vittnen är hon så påverkad att hon knappt kan stå på egna ben efter några timmar. Christine verkar förlora greppet om verkligheten. Det dröjer inte länge förrän en medstudent, Cheryl Anderson, lägger märke till hennes tillstånd. Cheryl är orolig för Christine och bestämmer sig för att hjälpa henne hem. Festen ligger 11 minuters promenad från campusområdet där Christine bor. Cheryl lägger sin hand på Christine och tillsammans börjar de gå längs de mörka gatorna som leder tillbaka till campus. Men snart får de sällskap av en tredje person, Paul Flores, en annan student som också deltagit på festen. Han dyker upp helt plötsligt, nästan som att han har observerat dem på avstånd. Paul erbjuder sig att hjälpa Christine och han verkar vänlig, men Cheryl kan inte skaka av sig en obehaglig känsla. Jag har henne, det är inga problem, säger Paul till Cheryl när han lägger en arm runt Christine och börjar styra henne framåt. Paul stannar under vägen hem och säger till Cheryl att hon kan gå vidare. Han klarar att ta hem Christine själv. Men Cheryl är skeptisk till situationen. Känner att hon inte kan lämna Christine ensam med honom. Hon bestämmer sig för att gå jämsides med dem för att se till att Christine kommer hem säkert. De fortsätter att gå. När de är på campusområdet och når Cheryls sovsal säger de hej då till varandra. Paul och Christines rum ligger en bit längre fram och nu är de ändå alla på campusområdet. Vad som händer därefter är oklart. Den natten försvinner Christine Smart spårlöst. Dagen därpå. Christines vänner blir allt mer oroliga. De har letat efter henne runt campusområdet utan framgång. När de besöker hennes rum finner de att hennes väska, ID-kort och alla andra tillhörigheter ligger precis där hon lämnat dem. Den 25 maj, kvällen innan. Ingenting verkar ha rörts. Dessutom hade Christine inte lämnat tillbaka nycklarna hon lånat av sin vän Margarita. Något som ytterligare förstärkte känslan av att något allvarligt hade hänt. Christines vänner kontaktar nu campuspolisen. Campuspolisen är de som ansvarar för att upprätthålla lag och ordning på ett universitet eller collegeområde. De arbetar med att skydda studenter, personal och besökare samt att förebygga och hantera brott eller störningar som kan inträffa på campus. Vännerna berättar att något inte känns rätt. Deras vän är försvunnen. Men campuspolisen avfärdar deras oro till en början. Med försäkringen om att Christine kanske bara har åkt iväg på en spontan resa. Särskilt med tanke på att det var långhelg. 3 dagar senare, den 28 maj, kontaktar vännerna campuspolisen igen. Och samma dag får Christines föräldrar ett chockerande samtal. Campuspolisen meddelar att Christine har försvunnit. Utredningen kring Christines försvinnande präglas av flera misstag och bristande åtgärder. Polisen var från början tveksamma till att ett brott hade begåtts, vilket ledde till att de inte omedelbart vidtog nödvändiga utredningssteg. Det är först 6 dagar efter att Christine försvunnit som de första gången förhör Paul, den sista personen som hade setts med henne den natten. Paul berättar för polisen att han hade lämnat Christine vid sin dörr och sen sett henne börja gå hem mot sitt eget rum. Eftersom att deras rum bara låg 36 meter ifrån varandra i olika byggnader tänkte Paul att hon skulle klara av att gå den korta sträckan själv. Men när Pauls rumskamrat senare förhörs ger han en annan bild av händelserna. Han uppger att Paul först berättat att han låtit Christine gå de sista 36 metrarna själv till sitt rum. Men kort senare uppgett att Christine var hemma med sina föräldrar under natten. Dessutom väckte ett annat faktum misstankar. Dagen efter att Paul hade gått hem med Christine hade han en blå tira. När han blev tillfrågad om hur han fått den gav han olika versioner av händelsen, både till campuspolisen och till sina vänner. Pauls återkommande motstridiga förklaringar väckte starka misstankar om att han ljög om vad som verkligen hade hänt den kvällen och natten. Efter att 16 dagar hade gått undersökte campuspolisen Pauls studentrum. Men vid det här laget hade skolan avslutats för sommarlov och rummet var städat och tömt på alla hans tillhörigheter. En kritisk möjlighet att säkra bevis hade gått förlorad. Under tiden fortsatte Christines föräldrar och frivilliga att desperat leta efter henne utan några tecken eller spår. Hoppet om att hitta Christine började sakta blekna. När ungefär en månad passerat, utan några som helst livstecken från Christine, överlämnades utredningen till den lokala polisen. Med hjälp av specialutbildade hundar, tränade för att upptäcka doften av mänskliga kvarlevor, genomsökte de studentkorridoren där Pauls rum låg. När hundarna närmade sig Pauls rum markerade de omedelbart. 4 olika hundar, oberoende av varandra, reagerade på samma sätt. Alla markerade vid Pauls rum. Det här var en stark indikation på att något misstänkt hade hänt i rummet. Men trots det fanns det fortfarande inga direkta bevis eller konkreta spår att gå på. 2 månader efter Christines försvinnande bestämmer sig polisen för att genomsöka Pauls pappa, Rubens hus. Det är ett viktigt steg, men ändå verkar de missa flera avgörande moment. De har inte med sig kadaverhundar som kan känna doften av mänskliga kvarlevor. De undersöker inte heller några av familjens bilar eller använder ett forensiskt team för att leta efter spår som kan vara avgörande bevis. Teorin som börjar ta form är att Paul inte agerade ensam. Eftersom att han inte hade någon bil på campus den kvällen måste han ha fått hjälp. Och misstankarna riktas mot hans pappa. Kan det vara så att Pauls pappa hjälpte honom att dölja vad som verkligen hände Christine? Pauls föräldrar bor på olika adresser. Och kort efter Christines försvinnande täcks bakgården på hans mammas hus av cement. Många undrar om detta gjordes för att dölja något. Men bakgården kommer undersökas flera gånger, åren framåt, och inga bevis hittas. Paul Flores hade ett rykte på campus. Han ansågs vara obehaglig och ofta oönskat närgången mot kvinnor. Han fick till och med öknamnet Chester the Molester på grund av sitt beteende. Flera studenter hade berättat om hur han ofta raggade på kvinnor på ett obehagligt sätt. 5 månader innan Christines försvinnande hade polisen fått in ett samtal om ett försök till inbrott på campus. En man hade klättrat upp på en kvinnas balkong och försökt ta sig in. Det skulle visa sig att det här var Paul. Trots det blev det ingen rättegång, men det här visade tydligt att hans beteende hade varit oroande långt innan Christine försvann. Trots att Paul pekades ut som huvudmisstänkt i Christines försvinnande var det här bara en teori. Inga konkreta bevis hade kunnat binda honom direkt till ett brott. I oktober år 1996 kallades Paul Flores för att vittna inför en jury. Men istället för att ge några svar åberopade han sin rätt enligt det femte tillägget. Det femte tillägget ger en individ rätt att vägra vittna mot sig själv. Detta gjorde det omöjligt för juryn att gå vidare med hans vittnesmål och det lämnade utredningen i ett vakuum. Och där stannar vi upp. Trots att misstankarna mot Paul är starka så finns det inget konkret att gå på för polisen. Och utan bevis kan inget åtal väckas. Och Paul är fri att fortsätta sitt liv medan utredningen står stilla. Och efter 6 år förklaras Christine Smart juridisk död i sin frånvaro den 29 maj 2002. År passerar och fallet blir kallt. Utredningen förvandlas till tystnad. Paul hamnar i stort fokus som huvudmisstänkt och även om det inte leder till något rättsligt blir han känd på ett sätt som ingen skulle önska. Han bär nu stämpeln av att vara mannen som misstänks ha något med Christines försvinnande att göra. Och det här är något som följer honom var han än går. År 2011 tar en ny sheriff, Ian, över utredningen och beslutar att återöppna upp fallet kring Christines försvinnande. Med nya perspektiv och förnyad energi börjar polisen granska tidigare bevismaterial, genomföra ytterligare intervjuer och samla in nya ledtrådar. Samtliga Flores-familjens hem genomsöks på nytt. Markområdet nära campus undersöks. Pauls telefon avlyssnas och hans dator analyseras. Men fallet blir kallt igen. Inget nytt framkommer, mer än ytterligare vittnesmål från människor som uppfattat Paul som obehaglig. 5 år senare, 2016, görs ännu ett försök att nå sanningen. Kadaverhundar sätts in för att söka igenom campusområdet och utgrävningar genomförs nära Christines tidigare studentboende. Under sökningarna hittades föremål som tros ha tillhört Christine, vilket åter tänder hoppet om att gåtan kring hennes försvinnande en dag kan få sin lösning. År 2019 inträffar en oväntad vändning. Chris Lambert, en musiker som var 8 år när Christine försvann, körde förbi campusområdet en dag 2019 och råkade för syn på en skylt. Det var en bild på Christine med en text som efterlyste information om hennes försvinnande. Chris började läsa på om fallet i hopp om att hitta poddar, böcker eller dokumentärer som kunde ge honom en djupare förståelse av vad som hade hänt. Men det fanns ingenting. Det var då han fick en idé. Varför inte göra något själv? Kanske kunde han skapa en dokumentär eller en podcast och bidra till att lösa mysteriet kring Christines försvinnande. Med inspirationen väckt började Chris samla in information och intervjua människor med koppling till fallet. Under ett samtal på en fest fick han veta att en av hans vänner hade gått i samma skola som Paul, den man som varit den sista kända personen att se Christine vid liv. Hans vän berättade att Paul hade haft ett rykte om sig som Scary Paul bland deras gemensamma bekanta. Chris insåg att det här kunde vara en väg framåt och intervjuade vännen, vilket ledde till nya kontakter med andra som känt Paul. År 2019, året då Christine skulle ha fyllt 42 år, deltog Chris i en minnesstund för henne vid en minnesplats. Där mötte han för första gången Christines mamma, Denise Smart. Chris berättade om sin plan att skapa en podcast om Christines försvinnande. Och från det ögonblicket stod det klart att han och familjen Smart skulle kämpa tillsammans. De delade samma mål, att få reda på vad som hänt Christine. Den 29 september 2019 lanserade Chris Lambert podcasten Your Own Backyard. I serien intervjuade han personer som kände Christine, hennes familj och individer som var med henne den sista kvällen hon sågs i livet. Avsnitt för avsnitt växte lyssnarskaran och intresset för fallet vaknade på nytt. Ju fler människor som lyssnade, desto fler tips och vittnesmål kom in. Och många pekade mot Paul Flores. Tidigare dolda berättelser började träda fram. Och nya vittnen valde att berätta sina historier för första gången i podden. Bland vittnena fanns en kvinna som en gång hade hyrt ett hus som tillhörde Pauls mamma, Susan Flores. Huset hyrdes samtidigt som Christine försvann. Kvinnan mindes att hon under nätterna, efter Christines försvinnande, vid exakt 04:20 på natten, hörde ett återkommande pipande ljud, som ett digitalt alarm från en klocka. Christine jobbade ibland som livräddare och hennes pass startade 5:00 på morgonen. Därför var 04:20 en rimlig tid för henne att gå upp. Kvinnan kunde också berätta i podden att hon hittat ett örhänge som matchade ett av dem Christine bar den natten hon försvann, vilket åter väckte misstankar. En annan nyckelperson som kontaktade Chris var en tidigare kollega till Susan Flores. Hon avslöjade att Susan en gång hade beklagat sig över att hennes man blivit uppringd mitt i natten och tvingats lämna hemmet. Just den natten då Christine försvann. Dessa små pusselbitar, tillsammans med nya vittnesmål, byggde upp en allt tydligare bild av vad som kunde ha hänt. Ytterligare ett vittne berättade i podden att Paul en gång under en fest hade skrytit om att han tagit livet av Christine. Det här vittnesmålet, tillsammans med övriga nya detaljer, bidrog till att öka pressen på myndigheterna. Podcasten blev en sensation och tusentals lyssnare engagerade sig i fallet. Så småningom väckte Chris arbete även intresse hos flera av poliserna som hade arbetat med utredningen sedan Christine försvann. De valde att samarbeta med honom och deltog själva i podden, vilket skapade en kedjereaktion av nya ledtrådar och tips. Polisutredningen tog ny fart under 2020 och snart genomfördes flera husrannsakningar i bostäder tillhörande familjen Flores. Utredarna bestämde sig också för att avlyssna Pauls samtal, vilket ledde till ett anmärkningsvärt avslöjande. I ett inspelat samtal mellan Paul och hans mamma hördes hon råda honom att lyssna på podcasten för att kunna lägga steget före polisen. Detta samtal antydde inte bara att familjen var medveten om den pågående utredningen, utan också att de försökte använda den nya informationen för att undvika rättsliga konsekvenser. I februari 2021 greps Paul i Los Angeles, misstänkt för innehav av skjutvapen. I mars 2021 genomförde polisen ytterligare husrannsakningar, denna gång vid Pauls pappas bostad. Med sig hade de både kadaverhundar och markpenetrerande radarutrustning för att söka efter spår av mänskliga kvarlevor under markytan. Man undersökte även en bil som Pauls pappa ägde vid tiden för Christines försvinnande i hopp om att finna ledtrådar som kunde ge klarhet i vad som hänt. Den markpenetrerande radarn registrerade tecken på mänskliga kvarlevor djupt under jorden. Vidare hittade polisen spår av kläder som visade sig stämma överens med de kläder Christine bar den sista kvällen hon sågs vid liv. Dessa fynd blev avgörande bevis i en långdragen utredning. I april 2021 grips Paul, då 44 år gammal, misstänkt för att ha dödat Christine Smart. Även hans pappa, Ruben Flores, grips som medhjälpare. Polisutredningen pågår fortfarande medan de misstänkta hålls i häkte. men det är tack vare Chris Lamberts envisa arbete och den omvälvande kraften i Your Own Backyard som fallet åter blev levande. Nya bevis har hittats och flera röster har vågat tala ut. Och kanske för första gången på över 2 decennier finns det nu ett verkligt hopp om att Christines familj ska få de svar de så länge har väntat på. Paul och hans far Ruben åtalades och ställdes inför rätta med separata jurys den 18 juli 2022. Både Paul och Ruben förnekade anklagelserna och hävdade sin oskuld. Men åklagarens framställning av händelserna målade upp en mörk och detaljerad bild. Enligt åklagarens teori började allt på studentfesten där Christine Smart anlände ensam. På festen kom hon i kontakt med Paul. Åklagaren presenterade uppgifter om att Christine mottog en drink av Paul och att denna drink kan ha varit spetsad med rohypnol, en drog känd för sina lugnande effekter. Med drogen i kroppen framstod Christine som mycket berusad och oförmögen att ta hand om sig själv. Med Christine i ett försvarslöst tillstånd ledde Paul henne tillbaka till studentrummet i Santa Lucia Hall. Där, enligt åklagarens framställning, försökte Paul våldta henne. Men trots sitt nedsatta tillstånd återfick Christine något av sitt medvetande och försökte göra motstånd. En kamp utbröt och i tumultet ska Christine ha lyckats slå Paul i ansiktet, vilket orsakade det blåmärke under ögat som senare väckte misstankar. Men striden eskalerade snabbt och i vad åklagaren beskrev som en kombination av ilska och panik dödade Paul Christine. I desperation och chock över vad han gjort ringde Paul sin pappa Ruben mitt i natten. Ruben, som åklagaren menar var lika snabb att skynda till sin son som han var att dölja sanningen, kom till undsättning. Tillsammans transporterade de Christines kropp från studentområdet till Rubens hem. Där, under skydd av mörkret, grävde de en grav under en ramp på bakgården och begravde Christine. Åklagaren beskrev ett koordinerat försök att undanröja alla bevis som skulle kunna knyta dem till mordet. Under rättegången lyfte man fram fynd från utredningen som stötte denna version av händelseförloppet. Bland annat markpenetrerande radarbilder som avslöjade spår av mänskliga kvarlevor på platsen där de misstänks ha gömt Christines kropp. Flera månader senare, den 23 mars 2023, nådde rättsprocessen sitt slutgiltiga avgörande. I en fullsatt rättssal, där både familjemedlemmar och allmänheten följde varje ord, meddelades domen mot Paul. Han dömdes till 25 år till livstidsfängelse för mordet på Christine Smart. Pappa Ruben frikändes från anklagelsen om att ha varit medhjälpare i brist på bevis. Efter att domen hade meddelats uttryckte Christine Smarts familj sin lättnad och tacksamhet. Citat: "Vårt uppriktiga tack går till Chris Lambert för att han höll Christines berättelse relevant genom hans podcast. Vi är skyldiga honom vår tacksamhet för att ha informerat miljontals människor om att Christine fortfarande är försvunnen och förtjänar rättvisa." Slutcitat. Christine Smarts kropp har ännu inte hittats. Och det här var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Klippare Oliver Bergman och Lisa Howard. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av Power Media.